Podplay. Det är den 12 april 2002. Svea hovrätt är fullsatt av journalister, anhöriga och nyfikna åhörare. På en smal trästol sitter en spädman klädd i mörkblå skjorta. Hans händer vilar stilla i knät. Det bakåtkammade svarta håret är uppsatt i en låg tofs där grå hårstrån spretar fram. Joy Rahman är 53 år gammal och idag har han beviljats resning för det mord han dömts skyldig till 8 år tidigare. I 2887 dagar har Joy suttit inspärrad för ett brott han hävdar att han aldrig begått. Och idag vet han att varje ord han uttalar kan avgöra hans framtid. Salen är knäpptyst, förutom papper som prasslar och en åklagare som harklar sig. Allas blickar är riktade mot Joy när rättens ordförande ger honom sista ordet. Joy reser sig långsamt, sträcker på ryggen och säger med något bruten svenska:
jag har aldrig stulit något och jag har inte mördat. Jag vill att rättvisa skipas.
Du lyssnar på Felaktigt dömd om Joy Rahman, mannen som spenderade 8 år i fängelse utan ordentliga bevis. Jag heter Hilda Hense. Det är en solig vårdag i maj 1993. 44-åriga Joy Rahman arbetar som vårdbiträde för hemtjänsten i Sätra, en förort söder om Stockholm. I över 10 år har Joy bott i Sverige. Han föddes i Bangladesh 1949 som nummer 6 i en barnaskara av 19. Hans far var parlamentsledamot och trots landets utbredda fattigdom hade Joy en trygg uppväxt. På 1970-talet går han med i en radikal vänstergrupp för att protestera mot korruptionen i landet. Men regimen får upp ögonen för honom. Hans föräldrar får höra att han kan vara illa ute och ringer och varnar sin son. Han borde lämna landet tills läget lugnat ner sig. Så Joy får fly. Efter några omvägar hamnar han i Sverige, där en av hans bröder redan bor. Kort efter ankomsten blir han förälskad i en svenska vid namn Monica och snart gifter sig det nya paret. På 1980-talet återvänder de till Bangladesh, men när Monica blir gravid flyttar de tillbaka till Sverige igen. Bangladesh kommer alltid att vara landet i Joys hjärta, men Sverige är ett bra land, en fri plats, perfekt för att bilda familj. I Sverige föds parets första barn, en son, och några år senare får de även en dotter. Både Joy och Monica börjar jobba inom hemtjänsten. På våren 1993 har Joy arbetat inom den kommunala hemtjänsten i ungefär 6 år och framtiden ser ljus ut för familjen Rahman. Fredagen den 21 maj är en helt vanlig dag för Joy. På förmiddagen besöker han först en äldre herre vid namn Ronald, sedan en kvinna som heter Inga-Britta. De tar sig ut till ett konditori vid ett torg där Joy passar på att lösa in en spelvinst. Att spela på hästar är en hobby han ägnar sig åt då och då. Efter att ha följt Inga-Britta hem cyklar han till hemtjänstens lokal för lunch. Där får han veta att dagens schema ändrats. Han ska inte längre besöka Märta, en relativt krydam som mest håller sig för sig själv. Joy känner henne inte väl, men hade varit hos henne några gånger tidigare. Men idag blir mötet alltså inte av. Eftermiddagen fortsätter i samma spår. Ett andra besök hos Ronald, vidare till en annan patient. Sedan hämtar nyckel till Inga-Britta och hjälper henne med matlagning. Klockan 15.45 är han klar och beger sig tillbaka till hemtjänstens lokal. Hans arbetsdag skulle egentligen sträcka sig till 16.30- men då det inte fanns mer att göra erbjuder han sig istället att köpa kaffe till arbetsplatsen på vägen hem. Kaffet var helt slut och det var en uppgift han tagit på sig att göra sedan tidigare. Joy cyklar nu mot butiken Prisma Mat i Skärholmen där han vet att de har extra priser på kaffe. Majluften är ovanligt varm. Han låser cykeln och går rakt till kaffehyllan tar 4 paket Zoegas bryggkaffe och ställer sig i kön. Joy hälsar på kassörskan som han har handlat av många gånger förut. De småpratar om hennes barn innan Joy tar sitt nyköpta kaffe och lämnar butiken. Han låser upp cykeln och trampar den sista biten hem. Klockan är ungefär 4:30 när han kliver in genom dörren. Ikväll ska han bara vara med sin familj och ta det lugnt, för imorgon ska de till stranden. Joy har ingen aning om att livet snart ska ta en oväntad vändning. Det är söndagen den 23 maj 1993. Leif, en kollega till Joy på hemtjänsten, står utanför Märta Petterssons ytterdörr. Klockan är prick 13 när han ringer på dörren. De har inga nycklar till den lilla tvåan i Sätra, eftersom Märta brukar vara pigg nog att öppna själv. Men idag kommer ingen. Konstigt, tänker Leif. Märta är väldigt punktlig och noga med att besöket sker exakt klockan 13 varje dag. Han böjer sig ner och ropar in genom brevinkastet, men lägenheten är stilla. Några timmar senare är Leif tillbaka i det ljusgråa trevåningshuset och står återigen utanför Märtas stängda dörr. Den här gången har han med sig sin kollega Bea, som oftast är den som besöker Märta. Leif känner en unken, nästan rutten doft i trapphuset. Det luktar också lite rökigt. Bea säger att det antagligen är gamla sopor som måste slängas. De får fortfarande ingen respons när de ringer på. Utanför ser de att balkongdörren står öppen, men utan stege kommer de inte upp. De ringer till Märtas yngsta son. Han vet redan att de har haft svårt att få tag på hans mamma och kommer snart med en extra nyckel. Tillsammans tar de sig in i lägenheten. Märkligt nog är både över- och underlåset låsta, trots att Märta bara brukar använda det undre. Belysningen i hallen är tänd. Den unkna lukten är ännu starkare inne i lägenheten, trots att både balkongdörren och köksfönstret står öppna. Mitt på golvet i hallen ligger en hög med 3 stora mattor. Det svaga ljudet från en tv hörs från sovrummet. Men varken där, i köket eller vardagsrummet finner de Märta. Rakt in från ytterdörren finns en klädkammare. Dörren är stängd, trots att den enligt Bea annars alltid står öppen. Leif tvekar framför den stängda klädkammardörren. Hans fingrar vilar på handtaget medan han fyller lungorna med luft, som för att samla mod. Med en skälvande hand trycker han ner handtaget. Bakom dörren är det mörkt, men han slås av den fräna lukten av tändvätska och rök. Trots att det tar en sekund innan hans ögon vänder sig vid mörkret vet Leif vad han kommer att se. Stanken av förruttnelse är för stark för att det skulle kunna vara något annat. På golvet ligger en kropp utsträckt på rygg. Klädd i blåa långbyxor och kortärmad svartvit tröja med en grön kappa slängd över huvudet. Leif har hittat Märta. Snart är både ambulans och polis på plats. Det blir snabbt tydligt att Märta har blivit mördad. Mordvapnet finns nämligen kvar. En röd bit textil, hårt åtdragen runt halsen. På benen syns brännskador och bredvid ligger en tom flaska tegul. Någon har försökt tända eld på kroppen. Obduktionen avslöjar ett brutalt anfall. Bröstbenet och de flesta revbenen är brutna. Och hon har skador som tyder på grovt övervåld. Rättsläkarens bedömning är klar. Märta hade varit död i 1-2 dygn när hon hittades. Mordet hade alltså skett redan den 21 eller 22 maj. Inte söndagen den 23 när kroppen upptäcktes. Men vem kunde ha haft anledning att döda 72-åriga Märta? En ledtråd kan vara de 20 till 30 000 kronor som sonen säger att hon hade i sin handväska. Pengar som nu är borta. Märta fick hjälp av hemtjänsten varje dag, även på helger. Men då arbetade inte den ordinarie personalen, utan extra personal kallades in. Lördagen den 22 maj hade en kvinna från pensionärsjouren försökt besöka Märta. Men när ingen öppnade antog kvinnan att Märta var bortrest. Utredningen fokuserar till en början på hemtjänstkvinnan som besökt Märta fredagen den 21 maj. Hon tycks ha varit den sista person som sett Märta vid liv. Men snart upptäcks något som leder in utredningen på ett nytt spår. Branden som gärningsmannen försökt anlägga i klädkammaren hade själv slocknat i brist på syre. Där hittade utredarna två korkar från tegul, men bara en flaska. Under Märtas huvud låg en vit plastpåse med en gul prislapp i. På prislappen står det Prisma mat, 18 kronor, 40 öre. Prisma mat ligger några kilometer från Märtas bostad i Sätra. Polisens tekniker ringer redan dagen efter mordet till butiken, men får höra att priset på tegulflaskorna är 13,90, inte 18,40. Efter två veckor bestämmer sig utredarna för att ändå besöka butiken i Skärholmen. Mycket riktigt står priset 13,90 tydligt tryckt på prislapparna på flaskorna med tändvätska. De är dock av ett annat märke, alltså inte tegul. Men längst bak på hyllan, i skuggan av de andra flaskorna, hittar de något avgörande. En ensam flaska som sticker ut. Etiketten är gul, med ett stort tydligt T. Och på flaskhalsen sitter en prislapp som får utredarnas pulsar att stiga. 18,40. Flaskan är identisk med den de funnit på brottsplatsen. Och prislappen stämmer överens med den i plastpåsen. Stockholmspolisens utredare går metodiskt igenom varje kassarulle från fredagen den 21 maj. Och de får en träff. Någon har köpt två flaskor tegul klockan 16.15 den dagen. Precis innan har ett annat köp registrerats. Någon som köpt fyra paket Zoegas kaffe. Kunde personen som köpt kaffet kanske minnas vem som gjort köpet efter? Eller var det samma person som gjort båda köpen? Den 16 juni, ungefär tre veckor efter mordet, sätts därför en lapp upp på butikens anslagstavla. På den kan man läsa att polisen söker personer som handlade på Prisma Mat fredagen den 21 maj mellan klockan 16 och 16.30. De vill framförallt komma i kontakt med den som köpte fyra paket Zoegas kaffe. Den personen kan nämligen ha gjort viktiga iakttagelser. Dagen efter får polisen ett samtal från Joy Rahman. Han berättar att det var han som köpt kaffet. Joy tas in på förhör. Och han blir snart polisens huvudmisstänkte. För polisen pratar också med hans kollegor och arbetsledare, varav flera har anmärkningar. En kollega hävdar att Joy lämnat jobbet den dagen för att köpa kaffe klockan 15.20, medan Joy själv uppger att han gått cirka 30 minuter senare. Kvinnan som jobbar som arbetsledare uppger att man haft problem med Joy. Hon berättar för utredarna att hon och Joy hamnat i bråk över en nyckel och att han spottat henne i ansiktet och skrikit jävla kärring efter henne. Hon hävdar även att Joy blivit anklagad för stöld av flera pensionärer. Arbetsledaren har inga bevis, men andra kollegor bekräftar det hon säger. Enligt arbetsledaren har Joy också ett omfattande spelberoende, främst på hästar. Dessutom berättar hon att Joy skulle ha köpt nytt kaffe till arbetsplatsen redan på måndagen, men glömde och inte dök upp med det förrän efter helgen, vilket tvingat en annan kollega att lösa situationen med ett eget inköp. När Joy slutligen kom med kaffet hade han dessutom köpt fel märke, vilket hade skapat irritation bland personalen. Misstankarna mot Joy växer, men polisen saknar konkreta bevis. Man pratar flera gånger med kassörskan på Prisma Mat, men hon kan inte minnas om det var Joy som köpt flaskorna med tegul. Det har gått för lång tid och butiken besöks av nästan 3000 kunder om dagen. Det kommer dröja ända till december 1993, 7 månader efter mordet på Märta, innan polisen får sitt avgörande bevis, mordvapnet. Den röda textilbiten runt Märtas hals visar sig vara textiltejp. En vanlig sådan som bland annat Märtas barnbarn använt på lekis till pärltavlor. Men de kan inte minnas om de gett någon till Märta. Istället får polisen ett samtal från en kvinna vid namn Marina, som också jobbar på hemtjänsten. Alla på arbetsplatsen har frågats om de känner igen bandet. Och först sa Marina nej. Men nu har hon kommit på något. Hon har sett ett liknande band hemma hos en av pensionärerna hon besöker, nämligen Inga-Britta. Hon har haft en julbonad i sitt städskåp med ett likadant band fäst runt kanten. Julbonaden var cirka en halv meter hög med en domherre och en snötäckt stuga på. Men den behövde lagas. Det röda bandet hade lossnat från ena sidan och hängde löst. Utredarna blir omedelbart alerta när de hör Marina nämna Inga-Brittas namn. Inga-Britta är samma dam som Joy besökt två gånger den 21 maj. Dagen som Märta troligtvis mördats. Polisen åker genast hem till henne. Inga-Britta har inga dåliga erfarenheter av Joy och kan inte minnas att han någonsin öppnat hennes städskåp. Men när de inspekterar julbonaden som fortfarande är kvar i städskåpet bekräftas kollegan Marinas berättelse. Och det röda bandet som tidigare suttit löst är nu försvunnet. När Inga-Britta förhörs några månader senare har hennes minnesbild förändrats. Och hon minns nu att Joy en gång öppnat hennes städskrubb. Från olika håll får polisen nu också höra att Joy röker hasch dagligen. När hans fru konfronteras med uppgifterna bekräftar hon att det har hänt, men tillägger bestämt att det absolut inte sker varje dag. Utredarna börjar nu granska parets ekonomi. De har noterat att både Joy och frun Monica tömt sina konton mer än en vecka före nästa löneutbetalning, vilket väcker frågor. Monica avfärdar misstankarna. Det var inget ovanligt, förklarar hon. De föredrog att ha kontanter. Och i tuffa tider pantsatte jag ibland sitt guldhalsband. Dessutom, påpekar hon, har paret ett sparkonto med över 120 000 kronor. Men utredarna har redan format sin teori. Joys påstådda spelande och haschvanor har gjort honom desperat efter snabba pengar. Och nu börjar deras bild av händelseförloppet den 21 maj 1993 att klarna. Motivet står klart. Det är ett rånmord. Den 6 april 1994 åtalas Joy för mordet på Märta Pettersson. Åklagaren beskriver hur Joy behöver pengar för hasch och spel. Hur han den 21 maj 1993 tar mordvapnet, det röda kantbandet från Inga-Brittas bostad under ett av sina besök. Hur han inte cyklar hem utan till Märta, där han sen överfaller och stryper henne. Därefter cyklar han om 7 minuterna det tar till Prisma Mat och köper 4 paket Zoegas kaffe och 2 flaskor tegul som han använder för att tända eld på Märtas kropp. Någon gång under förloppet rotar han igenom Märtas handväska och tar över 20 000 kronor. Allt passar inom tidsramen då hans kollega hävdar att han lämnat arbetet cirka 30 minuter tidigare än vad han själv påstår. Joy förklaras, trots sitt nekande, skyldig till mord. Straffet blir livstidsfängelse. Åtta år senare, i januari 2002, tittar Joy ut genom fönstret inne på Hallanstalten i Södertälje. Ett fängelse för Sveriges absolut farligaste brottslingar. De vita väggarna är täckta av fotografier och på det lilla bordet ligger en duk. I nästan ett decennium har Joy undrat hur han hamnade här. När han dömdes förstod han knappt vad som hände. Hans svenska var bristfällig och ingen tolk fanns på plats under rättegången. Joy vet att han sitter i sin cell på grund av ett misstag. Ett misstag som måste rättas till. Han tänker på sina barn och sin fru. Joy ringer dem varje dag, morgon och kväll. Så mycket tid han förlorat, så mycket han missat av barnens uppväxt. När de var små barn kunde de inte förstå. Han försökte förklara att det ibland blir fel. Man kan tänka på det som en trädgård där man måste rensa ogräset och ibland händer det att en blomma följer med. Under de 8 år som gått sedan Joy dömdes har mycket hänt, samtidigt som ingenting förändrats. Han har bytt advokat och medverkat i flera artiklar och dokumentärer där hans fall uppmärksammats. Han har bytt anstalt för att komma närmare sin familj. Tidigare satt han på Kumla där han träffade många människor som sedan försökt hjälpa honom. Fängelsepastorn, prästen, hans advokat Peter Altin. Han är tacksam för allt de gjort. De har bland annat hittat ett nytt vittne. En äldre dam som hört skrik från Märtas lägenhet på natten Inte alls när Joy påstods ha begått brottet. Mordvapnet har analyserats flera gånger och det går inte att fastställa om den röda biten textil verkligen kommer från julbonaden hos Inga-Britta. Något som tidigare, när Joy dömdes, tagits för fakta. Men trots allt detta sitter Joy fortfarande inspärrad. Under sin tid som intagen har han spenderat flera perioder på anstaltens psykavdelning och i isolering. Han har även återigen börjat röka hasch som ett sätt att döva den ständiga smärtan i bröstet. Den smärta som kommer av att vara berövad sin frihet och sin familj. När han var som lägst funderade han på att ta sitt liv och samlade ihop sömntabletter för att kunna avsluta allt. Han blev dock påkommen och fortsatte sin tillvaro innanför fängelseväggarna. Jag gör sitt bästa för att hålla humöret uppe, men det är inte lätt. Tidigare har riksåklagaren flera gånger nekat en ny rättegång. Och 1998 avslogs hans begäran om resning av högsta domstolen. Nu, 2002, har en andra resningsansökan lämnats in. Och nu ska Joy få besked om att hans dom rivs upp och hans fall prövas igen. Denna morgon är därför annorlunda. Luften känns laddad av hopp. Och så hör han plötsligt snabba steg i korridoren utanför, följt av en röst som bryter igenom fängelsets tunga tystnad.
Vi vann!
I april 2002 hålls Joy Ramans resning i Svea hovrätt. Bara 7 dagar senare beslutas att han genast ska sättas på fri fot. Tidningarna skriver om mannen som suttit oskyldigt dömd i 8 år. Bilder sprids när han tar sina första steg i frihet. Han står på en grön gräsplätt, blickandes upp mot den klarblå himlen med ett stort leende på läpparna. Den 21 maj 2002, exakt 9 år efter mordet på Märta Pettersson, kommer den slutgiltiga domen. Hovrätten är enig. Joy ska frikännas. De betonar avsaknaden av både tekniska bevis och vittnen. Och att Joy dömts på indicier, tillfälligheter som inte ska räcka för en fällande dom. För sitt lidande tilldelas Joy ett skadestånd på 7 miljoner kronor. Men Joy vill ha mer. Inte bara ett högre skadestånd, utan framförallt en ursäkt från Sverige och politikerna vars rättsväsende svikit honom så totalt. Joy får faktiskt ett högre skadeståndsbelopp. Totalt 10,7 miljoner kronor. Men aldrig någon ursäkt. Joy är besviken, både på Sverige och dess rättssystem och på hur svårt livet i frihet är. Han har missat mer än 8 år av sina barns uppväxt. Att flytta hem till vardagen igen med allt bagage både han och frun Monica nu bär på är inte enkelt och hans yrkesliv är förstört. Vem skulle någonsin vilja anställa den tidigare livstidsdömde mördaren inom hemtjänsten igen? Joy vet inte längre var han hör hemma. Han har redan skänkt mer än hälften av skadeståndet till välgörenhet och grundat Raman Welfare Foundation i hemlandet Bangladesh. En organisation som engagerar sig i sjukvård och mikrolån för fattiga. Joy pendlar mellan länderna och hans organisation skapar jobb för 100-tals människor. De bygger till och med en vårdcentral. 2008, 6 år efter Joys frigivning, händer något oväntat. Kassören i Joys välgörenhetsorganisation, Ashit Kumar Barman, hittas nedgrävd i en park efter att ha varit försvunnen i 3 år. Mordmisstankar riktas mot flera personer inom Raman Welfare Foundation. En av dem är Joy, som befinner sig i hemlandet vid tillfället och återigen berövas sin frihet. Men Bangladesh är ett fattigt land med ett korrupt rättsväsende. De häktade som har råd förväntas muta sig fria, men Joy vägrar betala en krona. 4 år senare, 2014, kan svenskarna återigen läsa om Joy Raman. Han har avlidit i Bangladesh, 65 år gammal. Hur och när han dog vill svenska ambassaden inte uttala sig om. Och här tar historien om Joy slut. Precis som hans omskrivna rättsprocess är hans död omgärdad av mysterier och obesvarade frågor. Det är oklart om någon någonsin dömts för mordet på Ashit Kumar Barman, kassören i Raman Welfare Foundation. och Märta Petterssons mördare förblir okänd. Vad vi däremot vet är att Joy Ramans liv förändrades för alltid den 23 april 1993. Att han fängslades på bristfälliga bevis och fick kämpa i 8 år för att få sin frihet tillbaka. Du har lyssnat på Felaktigt dömd med mig, Hilda Hense. Manuset skrevs av Caroline Mathiesen. Redaktör var Alex Häger. Produktionskoordinator var Victoria Rinkus. Och producent var Oliver Bergman. Källorna för dagens avsnitt hittar du i avsnittsbeskrivningen. Felaktigt dömd är en produktion av Podplay. Play. En del av